Let's Go med Charlie Norman. Klockan är 17.15. Du lyssnar på Radio Blekinge. Och Radio Blekinge finns idag på plats i Karlshamn också. Vi sitter ju som vanligt här i studion i Karlskrona annars. Men på plats i Karlshamn finns vi idag alltså. Där ska det bli stadsvandring med historia i centrum. Och programlärare Ingmar Lönnbom och Gunilla Lindgren.
Ja, välkomna till torget i Karlshamn denna soliga högsommardag. Vi står, som ni hör säkert, mitt i den flödande trafiken på Drottninggatan. I hörnet Drottninggatan, Kristoffer Skrödesgatan. I år, i första året som Karlshamns kommun ordnar stadsvandringar i Karlshamn. Och vi ska gå en liten miniversion av den här stadsvandringen kan man säga. Där vi börjar här på torget och där vi sedan kommer att avsluta på Karlshamns museum som ligger så att säga i andra änden av Drottninggatan. Och med oss på den här vandringen så har vi förra hamnkamrern Tage Jönsson som är mycket duktig på Karlshamns historia. Vi har museivaktmästaren Åke Uppgren som också är något av specialist på vad som har teamat här. Och vi har dessutom en av de guider som i normala fall finns med och går den här stadsvandringen. Gun Nilsson heter hon. Ja, alldeles nyss så var Tage och Åke och jag och tittade på en sten, en flat sten som ligger, ja, bara några meter härifrån. Och jag tänkte höra med dig, Tage, vad är det för en sten?
Det är en minnessten efter en drama som inträffade 1716 i samband med när Karl XII kom tillbaka hit till Blekinge igen. Så hade han med sig sina kreditorer, armenier, turkar och greker och judar som följde honom.
Det kom allehanda invandrare hit till Karlshamn med andra ord.
Ja, invandrare, det var kreditorer som ville ha betalt, ville ha pengar till, som de hade offrat förut. Och vad heter det, de inkvarterades ju stadens borgare.
Så att invånarna här i Karlshamn, de fick ta hand om dem som kungen stod i skuld till?
De fick ta hand om dem, ja. Och i regel var det ju trevliga och hyggliga människor. Men, och de var ju, armenierna var ju ett stiligt folk och det täckade könet i Karlshamn uppvaktades väldeliga. Vad man kan förstå av Kemnäs och rådstuverättens protokoll och vittnesbörd. Men det hände ju också en del saker.
Det var en del erotik där, lite kärlek mellan de här som kom utifrån och Karlshamnsligan.
Det kan man nog säga att det var, ja.
Men när det är kärlek på gång då kan det också bli konflikter, och det blev det ju.
Ja, jag tror inte att det var en kärlekskonflikt när det gällde den här dramat här. Utan det var Deli Mastava, hette den som blev mördad av Omar Pasha. Och det blev han på torget här. Och han nekade givetvis till att ha mördat honom, men det var ju många vittne till detta och han blev dömd till döden och han blev avrättad också ute på Karlshamns kastell. Så är det med den stenen där.
Den stenen, den minner om just den händelsen?
Den minner om den händelsen, ja.
Vem var det som reste den stenen? Vem var det som satte dit den?
Ja, vem som satte dit den. Det är mycket svårt att tala om vem som satte dit stenen där, men den kom ju i samband med detta på 1716.
Tror man att det var någon av hans vänner då som satte den där?
Ja, det känner vi inte till alls, utan stenen har funnits där ända till 1716. Och då var ju torget var ju kullersten på hela torget här, och först 1920 fick man ju fram den här fruktade stenen, men man har ändå bevarat den här minnesstenen där.
Ja, jag vet att det finns faktiskt en liten dikt om det här med alla de här underliga folkslagen som kom till Karlshamn då. Det är säkert inte så många som känner till den här dikten eller överhuvudtaget att det har funnits turkar här. Det är en ganska rolig sak. Jag kan läsa någon rad här av den. Det är Alf Henriksson som har skrivit och skallat så här. Sjätte dag jul genom yrsnön som föll från den järngråa skyn skådade barnen i Karlshamn en märklig och ovanlig syn. Mitt på det blåsiga torget bland välkända hus och kvarter lade sig 60 turkar mot Mecka på ansiktet ner. Och så beskrivs det då hur de här männen från främmande land skulle ta som hand av Karlshamnsborna. Och Alf Henriksson tolkar turkarnas egen syn på det hela ungefär så här. Här i den främmande staden som glanslös och omålad står är vi bjudna att leva som konungens gäster i år. Ja, tills de 20 miljoner han lånat betalas till slut skolar vi härstädes tänka på räntan som lovades ut. Jag vet inte, 20 miljoner, det måste ha varit mycket på den tiden.
Ja, för detta var bara från turkarna, 20 miljoner. Sen var armenierna, hade väl också stora fordringar. Och så hade vi judar och polacker.
Som hade lånat pengar till Karl XII.
Ja, som hade lånat pengar till Karl XII. Hur mycket det var, det vet vi inte. Men 1716, eller 1717, så hade vi Magnus Stenbock här. Som höll ett högstämt tal där han erinrade om att man skulle svära trohet mot sitt land och att man skulle på allt sätt stödja landet och hjälpa örlogsflottan, skaffa förnödenheter till örlogsflottan.
Ja, det tålde säkert att han var vältalig, för det måste ha varit ganska...
Mycket vältalig var
ganska
han.
Ganska motvilliga.
Ett högstämt tal höll han just om till borgarna.
Det var så här såg borgarna på det, enligt Alf Henriksson i alla fall. Detta är Herrens bestraffning för synden som dagligen växt och en varning till alla som somnar av högmässans text. Så gör en bot, gör en bättring till hedningahopen är här som av profeten Zakaria predikat och förutsagt där. Stiger vi ut ur först du att avhämta kvällsmjölkens slurk skola vi möta på gatan en österländsk ockrande turk. Tända vi aftonens lampa i stugan av osande tran skall den belysa där inne en okristlig muhammedan. Här är torget i Karlshamn, över till Karlskrona och musik.
Vi har fått två nyfikna Karlshamnsflickor med oss här på torget också. Vad heter du?
Anneli.
Och du?
Eva.
Eva och Anneli. Ni brukar väl vara en hel del här på torget i Karlshamn?
Mm.
Vad gör ni när ni är här nere?
Allt möjligt.
Allt möjligt. Har ni någonsin funderat på det här huset som ligger här inne? Ni tittar på det. Det är ett korsvirkeshus utav brunt virke och tegel. Har ni tänkt på vad det är för hus det här?
Nej.
Kan ni gissa vad det har varit en gång?
Jag vet inte. Jag har ingen aning.
Ingen gissning alls. Tror ni det är gammalt?
Ja, lite.
Hur gammalt?
Jag vet inte.
Försök en gissning sådär.
Nej, jag vet inte.
Okej, vi ska ta och stilla er nyfikenhet istället och låta Tage berätta.
Ja, Tage Jönsson. Det är ett gammalt hus, eller hur?
Det är en härstamma från 1682. Här var en borgmästare som heter Kristoffer Skröder. En duktig och fin människa som har betytt mycket för staden. Och han lät bygga det här rådhuset. Och det lät han bygga därför att danskarna var här 1678. Och gick till anfall mot staden. Kom in ifrån östra infartsporten. Det var en förrädare från stan som heter Vickedala Ola som ledde trupperna in här, och då man kom in i stan så kastade man bekransar, brinnande bekransar på husen, och då brändes det gamla huset ner här, och då beslöt borgmästaren Kristoffer Sköra att nu skulle byggas ett nytt hus på den gamla rådhusets plats, och därför uppfördes detta 1682.
Den här Vickedala Ola, heter han så?
Vickedala Ola, ja.
Han kände sig alltså mer som en dansk än som en svensk?
Ja, han var nog mer dansk än svensk, ja. Det var. Det var ju inte så roligt att vara svenska på den tiden, bland alla danskarna här. Och alla snapphanare som fanns ute i bygden och i skogarna. Så det var sannolikt inte ingen sinnesgud att vara svensk här.
Och när de danskarna brände här inne, då använde någonting som du kallar för bäckkransar eller bäckkransar. Vad var det för någonting?
Det var brinnande kransar med bäck och tjära som man kastade på husen.
Det var en slags handgranater nästan.
Ja, på den tidens handgranater kan man säga. Och här var ju längs hela Ronnebygatan, den östra infarten, där brändes ner cirka 20-tal fastigheter. Och uppe i stan brändes ner en hel del innan man lyckades med skjutsa ut fienden. Och man hade ju hjälp av, då kom ju Gyllenstierna kom med i bilden då, och med trupper drev man ut danskarna. Men denna Christoffer Schröder,
ja,
han var ju en bemärkt personlighet. Där nere vid hamnen där låg en kyrka, en träkyrka. Och han hade för sig det att det skulle behöva byggas en ny kyrka. Därför att den kyrkan hade man tillsammans med tullen, som var tullhus samtidigt, ville bygga en ny kyrka. Och därför skaffade han en tomt här vid torget för denna kyrka. Och man började redan 1686 att bygga den. Och han var en bemärkt person. Han var både ordförande och sekreterare i den där kyrkokommittén. Och man beslöt vid kyrkostämma att man skulle bygga en träkyrka. Men han skrev protokoll och så stod det stenkyrka där.
Det var rena myglet ju.
Ja, ja, kan man inte säga. Vi är mycket tacksamma mot honom, för då har vi idag en stenkyrka. Men
klarade han sig utan några repressalier för det?
Nej, det tror jag inte han fick. Men han hade väldigt svårt med ekonomin för att klara kyrkbygget. Så kyrkbygget avstannade. Det avstannade väl en 10-12 år innan man egentligen fick så mycket pengar så att man kunde fortsätta kyrkbygget. Och man fick arrangera något som heter klasslotteri. Det var mycket ovanligt klasslotteri på den tiden. För att få in pengar. Man sålde lotter och så man skulle få in pengar till kyrkbygget. Och så hade man ju kollekt i kyrkorna runt omkring. Så han klarade dem. Men han dog innan kyrkan blev färdig. Så att han blev begravd i koret i kyrkan då, innan taket hade kommit på. För kyrkan blir inte färdig förrän 1702, inbyggs 1702.
Där ser man Karlshamns kyrka, den har kommit till dels genom ett förfalskat protokoll och dels genom att man utnyttjade speldjävulen hos karlshamnarna genom att det var anordnat ett lotteri.
Ja, det kan man, så kan man ju också säga kanske. Ja.
Jag tänkte bara det här, om vi går tillbaka till det här korsvirkeshuset, archeiska korsvirkeshuset som säkert alla som har varit i Karlshamn kommer ihåg, för det är ett så typiskt eller så signifikativt hus. Det har alltså varit rådhus, men det finns ju inget torn på. Det brukade ju finnas på rådhus.
Nej, men det fick man på det nya rådhuset som man byggde sen. Nej, det fanns inget torn på detta rådhus, utan det är precis i samma skick som när det byggdes. Det är inga yttre förändringar som har skett på det.
Får jag fråga, i många sådana här gamla rådhus så hade de ju förr i tiden ölkällare nere i källaren, ja, eller matserveringar. Ja, har det funnits här också?
Det fanns inte här, men däremot hade vi fängelsehålor här nere. Hade S-lokaler, fängelsehålor, och det kan man se än idag om man går ner i deras kammare där nere. Nej, det är inte som i Malmö. Där finns ju en restaurang under rådhuskällare, och i Lübeck finns ju likadant ju.
Idag hade det inte varit så lämpligt att förlägga en restaurang här nere, för det är ju bank idag.
Nej, det kan nog hända det att det hade inte passat in, för det är bra in i bilden precis. Men det räddades här, denna byggnad 1712, för här var ju en stor brand. Och hela den här västra sidan här utav torget brändes ner. Och då kom elden lös uppe på taket vid denna byggnad. Men då var det några navigationsskoleelever. Vi hade nämligen navigationsskola här som uppmärksammade detta och lyckades klättra upp och få en slang in på vinden här. Och de räddade faktiskt det här gamla rådhuset.
Mm, det har vi anledning att vara glada för idag när det står här.
Ja, just det.
Annars är det bara, det är inte så gamla hus de som står här, men de är inte desto mindre imponerande intill här.
Det står uppfördes 1915 de här tre husen här. Så att de är inte så gamla.
Vi ska fortsätta längs Drottninggatan bort till Karlshamns museum. Och medan vi gör det så ska vi få ytterligare musik. Ja, nu har vi gått en liten bit här på Drottninggatan i Karlshamn. Vi är på väg bort till museet, men innan vi hinner dit så ska jag prata lite med Gunn Nilsson som är en av de professionella guiderna här, de som har blivit utbildade och går de här stadsvandringarna här i Karlshamn på måndagskvällarna. Jag tänkte jag kunde ju testa dig först här. Om vi tar en sån sak som klockstapeln som ligger ett kvarter härifrån ungefär. Vad har du att säga om den?
Ja, jag kan ju säga att vi har en fristående klockstapel som sagt var här i stan. Och att den är byggd senare än vad kyrkan är. Man hade från början tänkt sig att hänga upp klockan i kyrkans torn. Men det ansågs att det var för svagt. Och att det inte höll helt enkelt konstruktionen. Och man ansåg sig då tvungen att uppföra en fristående klockstapel, och det gjorde man i slutet av 1700-talet. Och även på denna klockstapel hade man tänkt sig att ha ett högre torn än hur den ser ut idag. Men penningbrist gjorde då att man inte kunde göra detta.
Får hon godkänt?
Det är alldeles riktigt, det är alldeles riktigt.
Ja, det säger alltså Tage Jönsson som är expert.
100% ja.
100% godkänt, ja det är bra. Jo Gunn, till allvaret nu här. Stadsvandrarna i Karlshamn, det är alltså första året i år. Denna sommar. Hur är det? Har det kommit mycket turister utifrån?
Ja, vi kan väl säga det att vi har haft ett väldigt stort intresse för vår stadsvandring och vi har varit fulla varenda gång vi tar 30 personer, men vi har ju märkt det att många av
dem... Ja, det har väl varit fullt hus så att säga. Ja. Jag har inte varit fulla, hoppas
jag. Nu tycker jag mig fel här. Men det är så alltså att det är ju många Karlshamnsbor också som har visat intresse, och det kanske är så att vi har haft fler Karlshamnsbor än vad vi har haft turister, trots att vi då informerar på turistbyrån om de som kommer in där och att vi har anslag ute på campingplatserna både på tyska och på engelska.
Men det måste ju innebära att ibland så får ni medföljare i stadsvandringar som vet mer än ni själva.
Ja, i och för sig, för det finns ju många som har bott i stan och som har fler år på nacken än vad jag har. Men det blir väl ofta så att man skapar en dialog istället. Och att man då, om man får en fråga, att man frågar någon i publiken då som kan hjälpa mig.
Ja. Har det hänt någon gång att det är någon i publiken då som har kunnat upplysa dig om någonting som du inte visste tidigare? Kan du berätta några exempel?
Ja, det var någon som hade någon episod i kyrkan, till exempel hur man såg till att det blev fullt med folk i kyrkan på 30-talet och under 40-talet, att då kommenderade man skolklasserna att gå dit, och varje skolklass hade sin bänk och de var tvungna att vara där under högmässan varje söndag. Det är sådana här små roliga episoder som man kanske inte vet om annars och som gör att det blir lite skojigare på ett sätt än bara historiska fakta.
Man behöver helt enkelt lite sådana där som lättar upp det hela.
Ja, det kan man väl säga, för det är ju inte bara åtal och sådana saker man ska berätta, utan man ska ha lite historier runt omkring och så.
Ni håller på att gå runt i 2 timmar. Är det för lång tid eller hur är det med det?
Ja, det är svårt att säga. Det är mycket man vill titta på. Det är svårt vad man ska välja så att säga. Och vi får väl säga att vi gör ett försök i år. Vi får göra en utvärdering av det här. Och vi tillbringar av de 2 timmarna tillbringar vi cirka 1 timme på museet. Och det är ju ändå för kort tid, men att... Vi får ju säga det att folk är hjärtans välkomna att komma tillbaka och att det får bli en blick liksom vad det finns att titta på, att de sen får komma och ge sig mer tid.
Mm. För museet misstänker jag det behövs nästan en dag.
Ja, det skulle behövas väldigt mycket mer tid än en timme i alla fall. Det finns ju mycket intressant att titta på.
Stadsvandringarna kommer igen nästa år alltså?
Ja, med all sannolikhet. Det är jag övertygad om.
Ännu bättre?
Ja, man lär så länge man lever.
Okej. Vi ska alltså fortsätta till museet nu som ligger ungefär 1 kvarter härifrån. Och där ska vi titta på något som heter Holländarhuset. Fram till dess ytterligare lite musik. Arioso ur kantat 156 av Johann Sebastian Bach. Den spelade vi under tiden som vi förflyttade oss in på museets gård, Karlshamns museums gård. Vi plankade in här faktiskt. Vi betalade inte den förfärligt höga inträdesavgiften av 1 krona som man har här. Och vi har våra flickor med oss också, de som var med alldeles i starten på Karlshamns torg. Anledningen till att vi är här inne på gården, det är att vi ska titta närmare på något som heter Holländarehuset. Det är ett verkligt gammalt hus, det syns på det, även om det då är väldigt väl bibehållet. Och det har flyttats flera gånger under sin tid. Hur gammalt är det här huset? Jag frågar Åke Uppgren som är museivaktmästare.
Ja, det är 1600-talshus. Och det flyttades ifrån Hamnparken till den andra sidan, Vinkelgatan här. Som troligtvis som nödbostad. På vägen står 1765.
Men huset är äldre än så alltså?
Huset är äldre. Flyttades ifrån Hamnparken och hit. Och troligtvis är det väl att det heter Holländarhuset. Det är väl holländare som har uppfört dem. Bott och haft det här huset som sin bostad. Det där huset, det var ju oekonomiskt. Det var ju bara en familj som kunde bo där uppe. Och den som ägde huset, han plockade ner. Det låg nerpackat i 20 år innan museet tar hand om att ha satt upp det här på museigården. De satt upp det här 1962 var det färdigt.
Om vi ska beskriva det lite närmare, det är alltså flera dörrar och flera trappor in. Och så här. Det ser ut nästan som ett litet fantasihus.
Ja, det var ju vanligt. Jag hade de här svalgångarna. Här finns ju en svalgång här och det är kanske när man är lite äldre folk som ska gå över. Så är det väl ser det lite vanskligt ut. Mm. Men här i det här huset, där har vi ju den ena övervåningen, den ena rummet på övervåningen. Där har vi en snickarbod. Men de behörigheter som ska vara till, där står en gammal träsvarv och där är alla de saker som bör vara med när man ska vara syssla med snickeri.
Vet man om det har sett ut exakt så här från början?
Det är exakt likadant.
Ja, det är väldigt små fönster. Och
till och med murgrönan som slänger sig här på bilarna kommer med från det tidigare stället där det var uppfört.
Ja, det är fantastiskt. Ja, det här gamla huset, det får nog fundera på hur Karlshamn såg ut för och hur människorna levde här på den tiden. Tage Jönsson, det här är alltså kanske ett av de äldsta, det är ett äldsta huset.
Det är stadens äldsta hus. 1648 har det uppfört, så att det är äldre än Afferska huset, rådhuset där vi nu kommer ifrån. Så detta är absolut stadens äldsta hus.
Men det är alltså, man vet att det fanns 1648, men det kan alltså uppföras ännu tidigare?
Ja, det kan det också ha gjort, ja. Men det fanns då 1648. På 1648 års karta fanns en inritad. Och då hade vi holländare här som byggde Holländarvägen. Alltså vägen upp mot Småland och Huseby bruk. Och för att man hade ju en väldig export av kanonkulor, bland annat ifrån Huseby och över hamnen här. Så att man var angelägen att man får en så pass breddad väg så att man kunde köra med fordon på den vägen och kunna få det ut. Även hade man myrmalm som man också skeppade ut med båtar här nere. Så att det är alldeles riktigt att det är holländare som har byggt huset, och det är mycket möjligt att det är byggt före 1648.
Holländarvägen idag, det är alltså väg 29, va?
Ja, just det. Ja, just det.
Så att den finns så att säga idag, fast den heter något annat och mycket tråkigare uppriktigt sagt. Men när detta huset byggdes, då fanns inte staden Karlshamn?
Det fanns inte, utan det är byggt under danska tiden. Under tiden fiskeläget Bodekull hette det då ju. Så att det härstammar ifrån den tiden.
Det heter Bodekull.
Det heter Bodekull, ja.
Och vad var orsaken till att det blev stad?
Ja, för det första så är det den verkligt fina hamnen här som gjorde att det verkligen blev stad. Karl X Gustav, han lät ju plikta farlederna runt omkring här, och han kom underfund med att Karlshamn var den staden som hade den bästa angöringsmöjligheterna. Hade naturligt vattendjup så att större fartyg kunde gå in till hamnen här. Och Karl X Gustav, han var ju fast besluten att göra detta Bodekull, detta fiskläge till en stor och mäktig hamn.
Och även örlogshamnen?
Ja, och även förlägga örlogsflottan här också. Ja.
Så att om inte historien hade gått annorlunda så hade detta varit Karlskrona så att säga?
Ja, det hade säkert varit. Men vi är tacksamma att vi har slapp örlogsvarvet här i alla fall. Det
hade inte varit
så stor glädje för. Men redan i den 14 hade vi planer på att förlägga en sydligare flottbas. Därför att han hade bekymmer med den svenska flottan när vintern kom och isen låg, så frös hela svenska flottan in i Stockholms skärgård och då passade danskarna på att göra härnystog längs de svenska kusterna. Och det ville han sätta stopp för, och han gick ju också till anfall i Blekinge 1552. Och det misslyckades och slutade med det fruktansvärda blodbadet utanför Heliga Kors kyrka i Ronneby. Mm. Och jag tror att Karl X Gustav 1658 när han blev kung plockade fram Erik den 14:s planer, för han hade precis samma planer som Erik den 14, att han ville skaffa en sydliga flottbas. Han ville kunna skydda Sveriges kuster även på vintertid.
När var det Karlshamn blev stad?
1664. Då fick vi stadsrättigheter. Men vid 1658 så Fren Roskilde gav oss Skåne och Blekinge och Halland. Men 1664 fick det stad. Så vi har firat 300-årsjubileum.
Ja, det är nästan 20 år sedan nu.
Ja, ja just det.
Men det hette staden Bodekull då ett par år?
Nej, det hette inte staden Bodekull. Nej, det var ingen stad. Utan vi hade inte stadsrättighet, utan fiskeläget Bodekull.
Mm. Men var det inte så att det dröjde ett par år innan det fick namnet Karlshamn?
Nej. Det fick det. Ja, efter Fren Roskilde, ja. Det var ju 1658, det var ju inte 1664. Och det som gav namnet åt staden, det är Karl X Gustav. Även om han inte levde då när vi fick stadsrätt i 1664. Utan Kristoffer Skröder och han hade samtalat om vad staden skulle heta. Och han ville att det skulle bli hans stad. Det skulle heta Karlshamn. Så det förde han fram och därför fick staden heta Karlshamn.
Det har varit handelsmännens stad i väldigt stor utsträckning detta.
Ja, det är handel och sjöfart som har drivit fram denna staden. Och hamnen har ju utvecklats kolossalt. Mycket den ligger ju bland landet samma, ligger den i 7:e och 8:e i ordningen, i storleksordningen. Så att hamnen och sjöfarten har betytt mycket för stadens utveckling.
Vi tackar Tage Jönsson. Jaha, det har flickorna försvunnit bort i periferin. De har blivit intresserade av vagnarna som finns här i ett skjul på museet. Ja, vi får väl återkomma till dem i något senare tillfälle kanske. Ja, det här med att det har varit en handelsstad och en sjöfartsstad, det har ju inte hindrat att det har funnits lite grann av krigiska saker här. Man började ju befästningsanläggningar, man började bygga kastellet en gång i tiden.
1675 började man uppbyggnaden där, ja.
Men det blev byggnadsarbetet var inte färdigt innan det fick avbrytas.
Danskarna kom redan 1676, ja. Och vad heter det, intog kastellet efter bara fyra timmars intensiv bombardemang. Vi hade en kommandant som heter Karl Hård. Han var inte så hård som namnet angiver, därför att när kulorna började vissla över Kastellholmen så hissade han den vita flaggen på flaggspelet och som tecken på att han uppgav fästningen.
Hur det gick för honom och för kastellet, det ska ni få reda på torsdag kväll. För då kommer vi tillbaka här från Karlshamn och sänder mellan 17:15 och 17:55 om just kastellet. Det krigiska minnet som finns här i Karlshamn. Och därmed så avslutar vi den här sändningen på plats i Karlshamn och den här lilla stadsvandringen. Och jag tackar för mig och för Gunilla Lindgren, och jag tackar Åke Uppgren som är museivaktmästare och Tage Jönsson, före detta hamnkamrer, som har hjälpt oss här. Vi hinner lyssna på lite grann av mässingssextetten Bodekull som spelar Kung Christian den IX:s honnörsmarsch. Thank you.
fräcka musiken får avsluta vår stadsvandring i Karlshamn med Ingmar Lönnbom och Gunilla Lindgren som ciceroner. Nu följer tisdagens nyheter i sammandrag. Den 20-årige holländaren som suttit anhållen i Karlskrona sedan i lördags för att ha fotograferat hemliga militäranläggningar på Kyrkö har nu begärts häktad. Han är misstänkt för obehörig befattning med hemlig uppgift och straffsatsen för denna typ av brott är alltifrån böter till 2 års fängelse. Och det här innebär att han kommer att hållas kvar åtminstone till torsdag.